If we are to create some sort of glorious future from the mess we're in right now, yeah, we need faith to do that. And for me, paganism is much more natural because, yeah, Christianity is dead. Had it been 100 years ago, completely different scenario, but now it is what it is. So that is why I am endorsing paganism for Scandinavia. And now, this does not mean that I think it's a good idea to bash Christianity or to bash our history. I mean, the Catholic Middle Ages were the height of many things in Europe, and for me to bash that time is, why would I bash myself? Why would I speak ill of my own forefathers? It makes absolutely no sense at all. It's just the case that now we have a choice. I have a choice right now. Which way do I take? Which way do I ask you to take? Yeah, come with me in this direction because this is the conclusion I've come up with. So anyway, whatever you are, don't be an apathetic atheist nihilist who doesn't believe in anything but his own pleasure. Have a fire for something. XOXO.
Då ger vi våra lyssnare ett kungligt välkomnande till avsnitt 3 av Kungpodden.
Ja, välkomna, välkomna. Vad ska vi prata om idag, Ante?
Idag så ska vi avsluta våran serie, eller vad man ska kalla det, om Munsöätten. Vi ska prata om de fyra sista kungarna av Munsöätten. Och också om kristnandet av Sverige. För det hör ihop ganska bra.
Det går ju lite hand i hand då, va? För att de vi ska bearbeta, de vi ska avhandla idag kan man säga kanske, är Erik Segerkäll, Olof Skötkonung, Anund Jakob och Edmund, och det är hans underbara namn här då, Edmund den gamle, alternativt Slemme, alternativt Värste. Vi kommer gå in lite djupare sen på hans extremt roliga titel där. Men,
han är inte bara den dåliga, han är den värste.
Ja, det finns en liten poäng med att ta den sista hälften av Munsöätten så här specifikt av två skäl. Ett är att med Erik Segerkäll så har vi Sveriges första historiskt säkerställda kung. Och det betyder väl kanske två saker. Dels så betyder det, inte dels riktigt, det är den första kung som vi vet har existerat, som vi också vet var kung över både Götaland och Svealand i någon sorts utsträckning i alla fall. Vilket brukar vara en liten definition.
Ja, det är ju intressant för oss med tanke på att vi vill ju gå igenom svenska kungar så att säga. Och nu kan vi ju äntligen börja prata om svenska kungar kanske.
Ja, och ja, för det tar jag kanske oss in på en liten sak som vi som bör förtydligas mer och mer i den här podden. Att det, vi väljer ju ett perspektiv att se på kungar och Sveriges kungar som är väldigt mycket från utifrån vad Sverige är idag och hur vi tänker på det. Men man ska tänka på att från den här tiden så finns det sjukt många olika kungar, underkungar, jarlar och allt möjligt. Och då inte riktigt då över Sverige, utan över Götaland, Skåne, Jämtland och så vidare. Och gränserna mellan Sverige, Danmark och Norge är ju verkligen inte så himla tydliga.
Nej, precis.
Börjar sägas. Men sen så kan det intressanta då också att varför är det plötsligt med Erik Segerkäll och Olof Skötkonung som vi får historiska källor som vi kan bekräfta att det är riktiga personer. Det har väldigt mycket att göra med kristnandet av Sverige. Att det är under deras tid som kristendomen börjar slå rot mer och mer i Sverige. Och då slår också ett nytt skriftsystem rot. Biskopsdömen som är källor till kunskap och boklärda börjar dyka upp. Man börjar mynta mynt som är, kan låta som en liten sketen grej, men som är väldigt viktigt sätt. Ja, det är någonting som är väldigt centralt för arkeologer liksom.
Och det är väl också därför vi har valt att försöka att göra det här i ett separat avsnitt då. Du sa att det var dels då för att de här kungarna faktiskt är de som vi vet på riktigt. Och att det beror dels på kristnandet av Sverige då. Det är därför vi tycker att vi vill göra det här i ett eget avsnitt. För kristnandet i sig är en ganska intressant tidsperiod. Det händer ganska mycket roliga grejer och ja, vi går ifrån ett trosystem till ett annat. Och med det också från ett politiskt system till ett annat lite grann kan man väl nästan säga.
Ja, det är en väldigt både rolig och intressant process. Men man kan ju säga övergripande att det vi kommer göra i det här avsnittet, att vi kommer helt enkelt först då gå igenom Munsöätten, de fyra kungarna, lite vilka de är. Vi kommer sedan gå över till att prata mer specifikt om kristnandet som en särskild process. Men de här två, ja, den här ättens historia och kristnandets historia flyter alltså ihop lite grann. Men det är vad ni har att vänta.
Ja, så då finns det väl ingenting mer att säga om det egentligen. Vi börjar väl helt enkelt med avsnitt 3 om de sista i Munsöten och Sveriges kristnande.
Jag honom såg en gång. En härlig konung.
Ta honom ett föränd. Han var en man. Hans likes var inte skolan.
Come to king. Best not miss.
Jag tror faktiskt inte.
Gustav den femte rådor! Kungen!
Nice.
Kungpodden med Anders William Berg och Ante Wiklund.
Okej, Erik. Då... Nej, inte Erik. Du heter inte Erik.
Jag är så här arbetsskada för att hålla på med den här podden.
Jo, alltså en sak som vi kan berätta för våra lyssnare, det pratade vi väl kanske om i förra avsnittet också, men det finns ju extremt många Erikar och Björnar i den här sista delen av Munsöetten. Det är ju bara massa folk som heter Erik och Björn i olika konstellationer.
Mm. Det skulle komma in en källa som är ganska relevant för Sersen också, som heter Ansgarskrönikan. Mm. Kommer in på det mer sen. Mm. Men där är det en Erikar och Björn som står i konflikt med varandra, som är sjukt oklart vilka de är. Och sen, jag vet inte, det är många såna, och sen slängs man liksom en curveball på en, att kommer en styrbjörn och såna saker som bara gör det ännu mer förvirrande. Men ja, återkommer till
det. Det jag skulle säga var, Anders, vi kastar oss rakt in och börjar med Erik Segerkjell, va? Och Erik Segerkjell, han är ju son av Björn, som är son av Erik.
Ja.
Name Mario. Last name
Mario.
Okay, what's your name?
Luigi.
Luigi, Luigi.
No, Luigi Mario.
Okay, look, how many Marios are there between the two of you?
There's three. There's Mario Mario and Luigi Mario.
Vi kastar oss rakt in på Erik Segerkjell, som alltså är son av Björn, son av Erik, son av Anund, som har en bror som heter Björn, som är son av Erik. Ja, vi är i slutet
som
av...
Som inte är son av Björn Järnsida, kan jag nämna. Ja, precis. Men det här kan pågå hur länge som helst. Men ni förstår vår poäng i alla fall.
Vi är i slutskedet av Munsöetten. Men som du var, har ju våran Erik ett extra namn, så att säga. Han kallas nämligen för Erik Segerkjell, så vi kan skilja honom lite grann från de andra Erikarna och Björnarna.
Det gör han. Och det namnet kommer ju då från något som heter Slaget vid Fyrisvallarna. Mm-hmm. Och det här ska då enligt sagan någon gång ha utspelat sig kring 985.
Ja, något sånt, va? Ja.
Fyrisvallarna är ett gäng vallar som då ska ligga i området av Gamla Uppsala. Och det var när Erik slogs mot...
Vänta lite, vad är en vall egentligen?
Vad vet inte det? Vad är det dumma, säger han och googlar lite fort. Inte det en sorts en samling kullar? Typ?
Eller kanske det.
Men där, valljordbruk. Det är så jävla, man blottar vår okunskap om och med. En vall är en åker som är besådd med vallväxter. Målet med vallordningar är skörd av hö eller grönmassa för ensilering. I sällsynta fall anläggs vallar för att uteslutande tjäna som betesmark.
Okej.
Okay. Okej, okay, så det är inte alls...
Det är motsatsen till kullar, typ.
Det är som farmer shit i alla fall, kan vi summera.
Okej, okay, förlåt. Åter till historien.
Ja, med denna blotta okunskap då så kan vi återgå till. Men ja, slaget för Fyrisvallarna. Och det utkämpades... Medan Erik och hans... Vad blir det nu?
Hans brors son som heter...
Det är hans brors son. Och hans bror...
Olof.
Vänta lite nu, får gå tillbaka. Hans bror heter Olof. Mm. Och Olof har en son som gifter sig med Harald Blåtands dotter. Mm. Det vill säga Sven Tveskäggs syster. Mm. Och Sven Tveskägg och Harald Blåtand, det är två danska kungar. Mm. Och Sven Tveskägg kommer liksom bli lite hans Erik Segerkjells stora nemesis.
Ja, precis.
Men Styrbjörn då, som är lite, som är in cahoots med danskjäveln, kan man tänka sig då. Han Det är ganska intressant berättelse, för att enligt sagan så är det att han rekryterar Jomsvikingarna, som är en sån här grej man kan göra metalalbum om. Som var liksom en så här fristående vikingorder nästan typ. Det spekuleras som så här, att det skulle kunna ha varit en föregångare till vissa riddarorden och sådär. Mm. Men som ska ha funnits en fästning då, Jomsvikingarnas borg, som ska ha funnits någonstans i norra Tyskland, Pommern typ.
Mm.
Och de var då hedningar, och det så här, enligt vissa tolkningar så var att de var väldigt, väldigt mycket hedningar, väldigt så här, troende. Så här. Men det är väldigt så, det är väldigt romantiserat och mytologiserat.
Antagligen.
Men Styrbjörn i alla fall åker ner och rekryterar på något sätt de här jävla elite Viking Warriors, mm. som att de kommer från ett tv-spel. Och får med dem för att återvända och göra en allians då med Sven Tveskägg. Så han kommer med dansken och ultravikingar.
Ända upp till Uppsala.
För att driva ut... Ja, ända till Uppsala för att driva ut liksom vår svenska kung. Det är så jävla mycket en Hollywoodfilm.
Ja, verkligen. Men det här gör han ju för att hans far, Olof, regerade ju tillsammans med Erik Segersäll tills att Olof dog.
Ja.
Varpå Erik tog hela riket för sig själv, så att säga. Så Styrbjörn tycker ju då att han har rätt till sin fars andel av riket, typ. Vilket Erik tycker att det ska han ge fan i. Sen ska väl tilläggas att det här är väl också... Huruvida Styrbjörn än ska ha existerat någonsin är väl rätt så omdebatterat, va?
Ja, och även slaget är oklart.
Jo, om det precis. Det finns ju några stenar nere i Skåne som talar om något stort slag utanför Uppsala där någon ska ha dött som då bodde där den här stenen står.
Ja,
men det kan vara det lite kan vad som ju, helst.
Det är ju lite intressant så här historiemässigt, för att då Dick Harrison, som vi har använt oss ganska mycket för det här, han argumenterar för historikern Dick Harrison, för de som inte vet.
Mm.
Han menar ju då att liksom, nej men det har inte skett. Han är övertygad om att det är så här, det här är, eller han säger något sånt där, de arkeologiska bevisen har inte varit, vad säger man, skonsamma.
Ja.
Har liksom inte så här skonat den här berättelsen typ, liksom att det är helt massakrerat. Men sen, när vi nördar in oss lite här, så jag kom ju över den där... Alltså det var en arkeologisk utgrävning helt enkelt, där de menar att det är så här, ja men någonting har hänt här, det har skett något slag, så verkar vara lite oklart. Men sagan finns i alla fall, det kan man ju nöja sig med.
Mm. Men hur gick det då? För det som hände var att Styrbjörn tillsammans med dansken, de kom till, ända upp till Uppsala, varpå Styrbjörn i sann svensk konunganda eldar upp sina båtar. Det blir en följetong i våran podd här. Han häller upp båtarna för att hans män inte ska fly. Och sen så rör de sig upp mot, ja, mot Fyrisvallarna då där Erik möter dem. Det sägs ju att Erik inleder slaget med att skrika
Odin äger alla.
Precis, Odin äger er alla.
Vilket då betyder... Precis, Odin äger er alla. Och med modern så här svensk slang så får du ju liksom, det får en annan klang då.
Han
liksom.
Blir så jävla ägd.
Jag tänker att det ändå var att han var så här, alltså Abu, Odin äger er alla. Typ.
Det där var ju väldigt PK.
Ja, jo.
Abu. Säger folk att fortfarande Abu? Det känns som att Walla är väl vanligare, va? Abu.
Jag vet inte om någon någonsin har sagt Abu typ. Det känns som så här, när man var liten och skulle göra så här halvrasistiska imitationer av invandrare. Så sa man Abu eller Abau.
Abau.
Men, ja. Det får stå för mig.
Han kastar in ett spjut och skriker att Odin äger dem allihopa. Vilket är också en konstig sak att säga. Jag förstår inte riktigt vad det är. Men, ja. Och det här är väl...
Men det låter ju faktiskt som att han liksom så här, vet, bara så här... Jag vet inte, spotta på marken, kastar ett spjut från ett vrede sitt brott och bara typ Odin äger din mamma. Liksom.
Ja, precis.
Alltså, det känns
verkligen
ju som en sån grej.
Verkligen.
Vilket är väldigt roligt.
Men det, jag tycker det talar ju lite för det, för Erik ska ju enligt historien faktiskt ha döpt sig en gång, va? Och lovat sig själv till Kristus, varpå han senare då ska ha tröttnat på det och sen fortsatt med sina, med sina hedningar.
Ja, det kommer vi också komma in på kristnandet. Men det är väldigt mycket fram och tillbaka med det här jävla kristnandet.
Ja.
Att de blir väl så här: okej, jag kan väl vara lite kristen, ångrar sig, typ tappar sig, kommer tillbaka till kristendomen. Och det är liksom, ja, jag vet inte. Once a heathen, always a heathen.
Ja, verkligen.
Men här slåss han i alla fall för Odin då.
Mm. De håller på sås i 3 dagar. Sen får Styrbjörn stryk, varpå Erik får smeknamnet Segersäll då.
Ja, och det är väl typ det vi vet om honom. Han är ja, han är historiskt säkerställd, men han har fortfarande höjt i ganska mycket historiskt dunkel. Mm. Men hans son däremot...
Hur dog han, vet du det?
Ja, det står det här. Han dog antingen på hösten 994 eller vinter 995 i sjukdom, inom parentes sotdöden på Kungsgården med Gamla Uppsala, och efterträddes av sin son Olof Skötkonung. Ja. Hur fan vet man det så?
Ja, det kan man fan undra.
Efter Erik Segerkjell då så tar Olof Skötkonung över.
Mm.
Olof Skötkonung som har gett oss den stora förtjänsten att han inte heter Björn.
Exakt.
Eller Erik för den saken.
Det kan vi väl tacka Erik för, att han valde ett annat namn. Eller hans mamma då. Mm. Det kan ju ha varit modern som bestämde sig för att nej, vi kan inte döpa alla barn till Björn. Var på Erik.
Ja, men kom igen då. Vi har en grej här. Det är värsta kombon typ. Du fattar inte.
Var på Erik då säger, okej, okay, men Olof då? Vi har några Olofar i släkten också. Han försökte först med Erik, var på mamman sa nej, vi kan inte döpa någon till Erik. Du heter Erik. Ah, just det. Björn. Nej.
Och sen kör han på Olof då. Min brorsa heter det nämligen. Och så okej. Okay. Jeez.
Men då hade de redan sagt ja kanske innan hon tänkte på att det var att brorsan hette så. Han bara, ja, men det är bra. Ja, bra, för det heter ju min brorsa. Ah, ja, Olof Skötkonung. Varför han heter Skötkonung, det vet man ju inte riktigt tydligen. Det namnet har funnits rätt länge. Och enligt Wikipedia då, så nämns det för första gången på 1200-talet. Och att redan då hade man glömt dess betydelse. Jag vet inte vad det ska betyda, men man visste inte vad det betydde. Men enligt den här Hervarsagan då, som vi använde oss av för att följa konungaätten, så blev han kung så pass tidigt. Han var alltså ett barn när han blev kung. Och därför så bars han runt av sina undersåtar i ett sköte, gissar jag på. Och därför kallas de skötkonung.
Ja, först så tänkte jag när vi diskuterade det här att han bars runt i ett sköte som...
Som den här invalide sonen till Ingjald. Eller nej, det var inte till Ingjald, det var ju till Ragnar Lodbrok, va? Som hade en son som inte kunde gå. Mm.
Ja, precis. Ivar Benlös. Han hade ursäkten att han var benlös. Olof bara så här, nej men jag känner inte för att gå.
Det känns ju lite roligt att han kallas för skötkonung bara för att de bar runt på honom. Det är ju lite som att man skulle kalla en kung för liksom barnvagnskungen, för att man körde runt honom i en barnvagn när han var ett barn.
Det är också lite så här segt, med tanke på att farsa hade ett jävligt bra så titel, Segerkjell. Erik så här, den segrande, och Olof. Ja,
du ska hitta barnvagn.
Va? Ursäkta, va?
Ja, barnvagn. Va? Men kom igen. Ja. Han hämnas på sin far för det sketna namnet som han fick genom att bli kompis med hans ärkerival, va? Sven Tveskägg.
Mm, han knyter lite allianser med Sven Tveskägg, ja. Bland annat då genom att Sven gifter sig med Erik Segerkjells änka, det vill säga Olofs morsa. Och själv gifter han sig då med, ja, det är massa grejer då. Han gifter sig med en västslavisk prinsessa, och han gifter bort sin dotter till storförsten av Kiev. Och det är massa såna äktenskapspolitik som börjar under Olof Skötkonung, som också är lite historiskt intressant, för att det är första gången som Sverige får en sån omfattande och liksom som sträcker sig långt geografiskt.
Ja, det börjar likna den här sortens bortgifte och kontaktskapande som man har senare mellan kungar och kungadömen då, att man gifter bort sina för att skapa allianser mellan olika kungafamiljer och så vidare och så vidare.
Och just för att det är inte bara ett sätt att bygga vänskaper som tar slut när någon dör, utan det är ett sätt att bygga dynastier liksom. Att de tidigare kungamakterna fungerar ju lite sådär att du ger krigare en massa gåvor och så är de lojala till dig så länge de får gåvor. Men nu när du börjar bli mer och mer kung av Guds nåde, för Olof var ju definitivt kristen, när du börjar bli kung av Guds nåde så är det, du kan inte byta kung hur som helst, och då är det snarare att din kungliga dynasti är mer stabil, och det handlar snarare då om att föröka dig som in i helvete och ja, knulla dig in i olika kungafamiljer och
ja,
solförstar och allt det kan vara. Ja, men Olof Skötkonung är ju definitivt kristen, och kristendomen sprider sig och befästs starkare under hans regeringstid. Han går ut liksom offentligt med att det finns bara, ja, det finns bara en gud, och det är den kristna guden, Jesus och sådär. Men det betyder såklart inte att alla blir kristna över natt, utan det är i stora delar av särskilt Svealand och Uppland då, så är det fortfarande väldigt hedniskt. Kristendomen kommer först till Västsverige och är ganska befäst där, inte minst runt Skara.
Ja, det är väl nere i Götaland som börjar alltihopa.
Ja.
Mm.
Det är lite intressant då, för att det här kristnandet är ju inte en... Det är verkligen inte att det är som i såhär Age of Empires typ. Att det kommer och säger och så blir alla sakta men säkert kristna. Utan det är en ganska lång, utdragen och politisk process. Och det stora är att biskopsdömet i Hamburg-Bremen, de har, under deras ärkebiskop då, de har rätten liksom, de har patenten på att få missionera i Norden. Att det ska vara deras front liksom. Vilket betyder att kungen blir nästan underordnad, i alla fall väldigt beroende av ärkebiskopen, för att komma närmare in i den kristna gemenskapen och få tillgång till alla fördelar som kommer med det. Och Olof satsar ganska hårt på den här hästen. Han tycker det låter som en bra idé. Bland annat då så han stödjer att man stiftar ett nytt biskopssäte i Skara. Vilket då kan ju vara lite kontroversiellt bland de som fortfarande var hedningar. Men han började skicka väldigt mycket gåvor till ärkebiskopen i Bremen också. Men allt det här ledde till att det uppstod konflikter med hans undersåtar, där många fortfarande var hedningar, och hans makt försvagades lite igen. Beskriver Dick Harrison, som huvudsakligen utgått.
Ja, Dick kan man lita på.
Ja, och det här är lite också början på den ganska avgörande spänningen mellan Hamburg-Bremen och Sverige, som kommer som karaktäriserar hela kristnandeprocessen.
Vi ska väl också kanske säga lite fort att Olof Skötkonungen var ju då, som vi sa tidigare, först med mynt i Sverige. Han myntade, vad var de gjorde av? Var det silvermynt eller var det koppar? Eller vad
det
var
är det? Silver huvudsakligen. Men han började prägla mynt då. Och det intressanta med det är ju, det är många intressanta saker med det, men en sak är att det har ingen ekonomisk funktion i Sverige på den här tiden. För att Sverige är helt och hållet en naturekonomi. Det vill säga att ja, men om du får min ko så får jag lite... Jag vet inte. Rovor. vad höll man på med?
Jävlar, vilket dåligt byte.
Det var inte dåligt byte. Jag är inte så integrerad i naturekonomin.
Skitdåligt.
Jag kan ju inte växelkursa riktigt. Men man bytte natura helt enkelt. Jordbruksprodukter och kanske redskap och sådär.
Så det var inte så att... Det var inte så att folk gick runt med de här mynten och faktiskt betalade med dem. Så.
Nej, utan det var helt och hållet en maktsymbol. Att i Sverige så finns det en kristen kung som har liksom den ekonomiska och teknologiska förmågan att göra mynt med sitt ansikte på. Och de här ansiktena är ju liksom också ett... De funkar ju som ett intyg liksom. Att säga, vem är Sveriges kung? Jo, men det ser du på den här lilla metallplätten här liksom.
Ja, precis.
Så det är rätt intressant. Det är... Präglandet av myntet tar slut lite sen i Sverige och börjar igen. Så det är inte så här att Olof Skötkonung en gång för alla var liksom skapade svenska mynt. Men han, ja, han påbörjar traditionen i alla fall. Det är rätt intressant.
Det finns en lite rolig historia också i den anglosaxiska krönikan. Där om kung Olof och kung Tveskäggs vänskap. I den så refereras de till det som kung Anlaf och kung Sauvn någonting sånt. Men de åker ner till södra England som två kompisar och tänker inta London. Men de misslyckas och sen så börjar de härja i södra England istället och så sönder saker fram tills kung Ethelred den illråde ger dem 10 000 pund för att dra åt helvete. Jag tycker att det...
I'll give you 10 000 pounds to fuck off.
Exakt, det var exakt det jag tänkte också, den här memen där. I'll give you 16,000 pounds to fuck off. Men det, jag tyckte det var en fin liten sån här bromance-story om de två. Som ändå började, de började faktiskt med att de krigade mot varandra, enligt någon av de här texterna som vi läste.
Ja, man undrar lite det om så här... Det känns som en väldigt märklig berättelse liksom, att hans farsas absoluta ärkefiende, som rimligtvis borde vara lite äldre än honom, att de börjar hatiska, men sen så bara, men vänta lite, du gillar att plundra och våldta och mörda. Jag gillar att plundra, våldta och mörda. Och så var väl de, det är någon sån här bromance roadtrip-berättelse typ i England. Och så kommer de tillbaka och bara, gifte med min mamma.
Ja, den är ju lite konstig. Mm.
Men så funkade vänskapen på den tiden. Ja. Inte. De hade en djupare förståelse för vad som gör en bra kompis än vad vi har. Man kan ju fråga sig varför du inte har gift dig med min mamma ännu.
Ja, det är rent geografiska hinder att jag bor i Japan just nu. Och sånt där. Så fort jag är tillbaka så.
Det är bra.
Man kan ju undra vad Olofs mamma tyckte om hela det här. Gifta sig med Sven. Men, men hur som helst. Till slut så gick ju också Olof Skötkonung ur tiden. Död men inte bortglömd så att säga. Innan det så hann han ju faktiskt bli avsatt också, eller hur? Hans kristna tro gjorde att han...
Ja, det sägs ju då att han skulle ha blivit avsatt för att det var lite missnöje bland de hedniska svenarna med honom. Att han var så jävla kristen och höll på att vifta med det där. Men det roliga då är att de avsätter honom och tillsätter hans lika kristne son, Anund Jakob, istället. Och då undrar man lite vad det är som har hänt där, typ. Alltså om det är så här, att han bara... Man frågar honom så här, men du är inte så här störig och kristen och så där. Och han bara, nej. Och så håller han ljug i kors bakom ryggen och winkar in i kameran lite grann. Och så kommer någon rolig liten vignett typ. Och så börjar berättelsen om hans liv.
Ja, verkligen. Mm. Ja, man kunde ju tro att man kunde höra på namnet att han heter Jakob. Det låter ju lite kristet.
Ja, det står ju också i böckerna att det är ett specifikt kristet namn. Att Anund är ett gammalt nordiskt namn. Ja. Att Jakob är ett namn som man troligtvis tar med sitt dop. Och att han då liksom är såhär, bara, ja hej, mitt namn är Christer Kristensson av Jesus. jag tror inte på Gud. Nej, jag vet inte. Det var en dålig scam, men det funkar.
Ja, den verkar inte vara så dålig, för han kom ju till makten. Anund Jakob, det roliga med i den här härvarsagan som vi utgår från för att följa liksom ätten. Så det som står om Anund är, han tog över kungadömet efter sin far. Och sen dog han i sjuksäng. Punkt.
Det låter inte så spännande helt enkelt. För att det var ganska intressant att läsa om Anund och Enum som kommer sen. Vi håller oss till Anund nu. Att man började förstå lite mer den här konflikten med Bremen då. För att Adam av Bremen, kyrkohistorikern kan vi förenklat kalla honom, som på 1000-talet skriver en krönika om Hamburg Bremen stiftets stordåd och bla 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 bla. Och då han skriver ju väldigt, väldigt uppskattande om Anund och inte så uppskattande om hans bror, menar jag, son förut, bror menar jag, Enund. Och med Anund så handlar det om att Anund är liksom en stor, god kristen och väldigt religiös och bla bla bla. Han var antagligen inte så jävla mycket mer kristen än sin brorsa. Men det är snarare en fråga om att han var väldigt lojal. Biskopsdömet i Bremen. Han underkastade sig den auktoriteten. Ja. Det fanns ju många goda skäl att göra det. Det var ett mäktigt biskopsdöme. Det knöt allianser till Hamburg Bremen, som i sin tur var underordnat den tysk-romerska kejsaren, vilket var den absolut största politiska spelaren på den tiden. Knöt bra allianser och ja, det får tillgång till hela Bremens kontaktnät liksom. Men Sverige under den här tiden, vad ska man säga, lite spekulativt, men det är ju lite att man kan se det som att det under Bremen dras mot att utvecklas till inte så mycket ett land utan en vasall eller ett litet ett furstendom inom tysk-romerska riket. Och det är där konflikten börjar uppstå sen lite grann då, för att Anund Jakob då, han är dels väldigt lojal biskopsdömet i Hamburg-Bremen, men han blir också lojal den norske kungen Olof Haraldsson, även känd som Olof den Helige, i sin konflikt med Knut den Store. Och de här två sakerna hör ihop. För att han satsar på fel hästar då. Olof får stenspö. Och Knut den Store blir till slut kung över Norge. Och Knut den Store är, på engelska kallas han Knut the Great. Han är väl liksom den absolut mäktigaste vikingakung någonsin. För att han var kung över England. Han var kung över till slut hela Skandinavien. Och lite baltiska områden och sådär. Han hade liksom ett nordatlantiskt imperium, brukar man beskriva det som. Och Anund Jakob hamnar på fel sida i den här konflikten och får råspö. Knut den Store är också så mäktig så att han vill inte vara lika beroende av tyskarna, utan han börjar satsa mycket mer på att liksom fixa egna biskopar, att de lär upp sina egna eller typ importerar frifräsare från slaviska områden och sådär, så att det mer blir danska biskopar.
Ja, för Knut är också, ja, för Knut är också kristen.
Knut är kristen, ja.
Om han vill spridas, han vill helt enkelt ha lite mer kontroll själv över ja, kyrkan och sånt.
Ja, och jag menar, Adam av Bremen skriver ju mycket om de här människorna som liksom att de var odugliga kristna och de var egentligen hedningar, bla bla bla. De var antagligen varken mer eller mindre kristna än en sina motståndare, utan det var snarare en fråga om att
en Adam, ja,
politiker.
Jo.
Så att säga. Men till slut så får ju Knut den store, eller ja, han spöar ju Olof Haraldsson, och det sprider sig också till Sverige då. För att år 1027 så har Knut den store börjat använda ganska många titlar. Men en av hans kungtitlar då är kung över en del av svearna. Vilket också låter lite roligt.
En del?
Men det börjar också stå på svenska mynt, Knuts namn börjar stå med. Så att man kan se här liksom att Arnold Jakob börjar bli mer och mer någon form av underkung till Knut den store. Danskjäveln helt enkelt. Så det är en mycket mörk period i vår historia. Men det leder oss ganska intressant in på mannen med det bästa namnet någonsin, Emund Slemme.
Ja, för precis som jag sa i början här av Anun, så han överlever inte så länge. Han överlever ju inte så länge. Han dör i sjuksäng rätt snart. Och efterträds då av Emund Sedde, sagda Emund den Slemme. Ja.
Och Emund, ja, han har massor olika tillstånd, men Emund är Anunds bror. Och eftersom att Anund dör för tidigt, så tillträder han. Och Emund är vuxen och ganska gammal vid det här tillfället, så därför han kallas bland annat för Emund den gamle, enligt vissa källor. Men de ganska roliga tilltalsnamnen Slemme, som helt enkelt betyder den usle, också då som han kallas direkt av Adam av Bremen i hans krönika, så kallas han bara för, ja, den jag har bläddrat i den engelska versionen, och det heter han bara Emund the worst out of all of the Emunds, he was truly the worst, vilket är väldigt roligt. Men då står det så här då i, man kan, Slemme kan förklaras så här i äldre västgötalagen, så skriver man kort om honom att han var slisker, alltså girig, och inte god att trotsa i de saker han ville främja. Så han var liksom, jag förstår det som att han var arg och bestämd och girig. Och Adam av Bremen menar ju att han var sämst då, just för att han att folk förföll väldigt mycket till hedendomen under hans styre. Och han säger till och med att Emund den gamle själv ska ha övergivit kristendomen, eller försummat den. Herrevarasagan säger också det, att han ska ha försummat kristendomen. Det här har han antagligen inte gjort, inte mer så än när företrädare. Man ska nog mer se det här som ett tecken på den här konflikten, att Emund den gamle är inte riktigt lojal Bremen, utan han är lojal Knut den stores projekt. Och han själv då börjar satsa på en svensk biskop. I Skara stift så satsar han på biskop Osmund, som är inhemsk. Det är lite indiebiskopen, som inte, han är inte någon stor label, ja, liksom. Han bara kör sin grej.
Oberoende.
Ja, det är liksom, han så här läser upp så här böner som du kanske tar talas om dem och så där. De är väldigt indie, kanske inte sånt att lyssna på. Det är mer Osmund-stil. Och det här ska ju då ha gjort Adam av Bremen jävligt förbannad, helt enkelt. Ja, så det är lite intressant. Han går till historien som den sämste, bara för att han ville vara lite indie.
Då måste man ju ändå säga att det känns som att skötkonung kom lindrigt undan där.
Ja.
Det är också lite kul att han är det här är lite motsatsen till skötkonung, för Emunds andra namn är ju Emund den gamle.
Ja.
Så att det är liksom, den ena fick leva med under hela sin kungadöm att han bars runt när han var ett barn. Och Emund den gamle, han får leva med att han var gammal när han blev kung.
Ja. Det är lite,
de här namnen är väldigt bra.
Det är överhuvudtaget bara väldigt roligt att behöva gå så här. Du kommer gå till historien, alla kommer komma ihåg ditt namn. Ah, oh, vad nice. Och ditt namn kommer vara den sämste. Amen.
Kom igen.
Jag vet, det finns ingenting jag kan göra åt det. Det var liksom, han kommer för alltid vara.
Jag gillar att tänka så här bara, ja, alla kommer ihåg ditt namn, Emund den gamle. Ja, men kom igen, kalla mig inte gammal. Okej. Vi ändrar det
till den sämste. Man bara, men kom igen nu. Hur jävlas det var. Men
han börjar också hålla på med krigståg, va? Mot Kvänland och Finland.
Ja, Kvänland är, ja, det är kvänernas land. Och kväner har jag hört om innan, inte minst på grund av en rätt bra metalskiva av galningen och den bra musiken Hulkoff. Men det är ett sidospår.
Ja.
Kväner är då, alltså de talar en variant av finska. De var huvudsakligen jägare och fiskare och de fungerade som en mellanhand mycket mellan Novgorod och Sverige genom Lappmarken där man handlade i pälsar och skit. Och Novgorod då är en handelsrepublik i norra Ryssland, kan man säga. Men Emund låter inte dem vara i fred utan han invaderar dem och börjar plundra och jävlas. Och jag tror väl att det finns så här kristna övertoner där också, att det fungerade som ett sorts korståg, för att de var väl inte lika ja, de tillbad väl,
de var ju hädningar, va?
Vad sa du?
Så kan man ju tala på. De var ju hädningar, vad säger man? Ja, de hädade. Ja, de var väl hedningar, så heter det.
Mm, precis. Så det var väl ett gott skäl att jävla spänna. Man undrar ju lite när man hör om det där, för att det låter som att we don't want no trouble. Och det kanske var bra att de inte ville ha någon trouble, kvänerna, för att det är verkligen så här långt norrut, det är långt ifrån mellan dem. De var jägare och fiskare allihopa. Och det låter som en ganska bra deal att ha dem som en mellanhand till Novgorod. Och varför man skulle börja bråka med dem då. Det kanske var att de krävde för mycket cash eller något då, för att vara mellan.
Ja.
Nu spekulerar jag ju bara fritt här, men det är som ett onödigt krig typ.
Allt för att sprida Guds namn, va?
Ja.
Han var ju totalt Emund den bäste. Nej, just det. Hur slutade det för våran Emund då till slut? Dels dör
hans son, för att han under det här krigståget så dricker hans son förgiftat vatten och bara dör. Jävligt segt. Han hade ett dåligt liv, Emund den sämste. Men han dör, som de flesta gör. Och så. Han dör år 1060. Man brukar traditionellt säga att vikingatiden börjar typ, jag tror det är 790 någonting, och slutar 1066 vid slaget vid Stamford Bridge i England, när Harald Hårdråde utkämpar ett slag som han förlorar i England och som så här markerar sista vikingakungens möjlighet att styra över England typ. Och
Hårdråde var norsk kung.
Ja, norsk kung. Så det får vara när norrmännen gör sin spin-off på den här podden, för att prata om honom. Det sker 1066 i alla fall, och Emil Gamla dör 1060. Så även om hans efterträdare Stenkil då, som också tillhör en ny ett, som inte är Munsöre utan Stenkilsätten. Att även om Stenkil styr, Stenkil kanske man säger, att även om Stenkil styr i de här sista sex åren på vikingatiden då, så borde man ändå kunna se Emund den gamle som antingen den sista vikingakungen eller den sista kungen under vikingatiden i alla fall.
Mm.
Så det får den sämsta i alla fall stoltsera lite med.
Han kunde inte ens hålla vikingatiden.
Nej, precis. Han var så dålig så han förstörde vikingatiden. Bara, tack Emund. Ingenting kan du göra rätt. Jävla fucking Emund.
Harald Hårdråde förlorar slaget i England, och när han har förlorat så tittar han på Emund och bara, tack Emund.
Ja, men vad fan har
tack,
jag
tack
gjort?
Tack så mycket.
Ja, stackars Emund.
Ja, fy fan. Ja, men då har vi faktiskt kommit till ett slut. För med Emund, han var ju dessutom så dålig att han inte kunde få en ettling, eller vad säger man, en arvtagare.
Nej, hans ättling dog ju, han drack i förgiftat vatten i kvänen.
Ja, precis. Ja, han kanske bara inte ville leva med en pappa som var så jävla dålig. Så då kan vi ju stänga boken på det som vi kallar för Munsöätten, va?
Mm.
För det tar slut där, helt enkelt.
Den gör det. Och då kan vi väl ta oss an kristnandet.
Ja, men Roger, för helvete!
Du kan ju inte stå och glo rätt!
Vet du vad, Roger? Vi spelar i Korpen, som är den sämsta ligan som finns.
Fan alltså!
Vi spelar i den sämsta divisionen. Vi ligger sist, och du är sämst i laget. Fattar du hur dålig du är, Roger?